Välkommen till På jakt efter framtidens kyrka, en podd ifrån tidningen Sändaren med mig Karl-Henrik Jacklund och idag med en gäst som heter Anna Ahlström. Välkommen hit, Anna.
Tack.
Skulle inte du kunna börja med att säga så kort och så bra som möjligt vem du är?
Ja, det är ju vem man är. Jag är Anna, kommer ifrån Småland, brukar höras. Mm. När man bestämt Klevsult, Hacksult, mitt i Småland, uppväxt där. Blev pastor och hamnade i Göteborg. Jag har varit där sedan 92 i Göteborg. Och varit pastor i 2 församlingstjänster, lite längre än 13 år, än 15 år, i Opalkyrkan och Fiskebäckskyrkan.
Just det.
Och nu finns jag på Svenska Alliansmissionen centralt som församlingskonsulent, kallas det.
Sen några år, va?
Ja, jag är inne på mitt 5:e år nu där.
Så pass många år att det är lite oklart hur många det är.
Exakt, ja, man tänker inte så mycket på år längre.
Nej, precis. Det är som när barnen går över, man kan räkna veckor och sen månader och sen plötsligt tar man inte riktigt koll längre.
Nej, då släpper ungefär, man det.
Ja, precis.
Ja. Och så har jag familj. Gift med Jarl Ahlström. 2 pojkar som är 23 och 25.
Just det. Stora
och
barn.
Bor i Fiskebäck. Fast veckopendlar då till Jönköping och jobbar där.
Ja, just det. För Svenska Länsmissionen har sitt
huvudkontor där.
Ja, precis. Bra. Mm. Då har vi koll på dig i nuet. Nu skulle vi vilja följa med dig in i framtiden. Och dina spaningar, dina funderingar, ditt hjärta inför framtiden. Vad du drömmer om, vad du ser runt hörnet för kyrkan i Sverige.
Spännande.
Om du bara får ta vid just där, vid det anslaget, vad är det första som dyker upp hos dig?
Ja, det första som dyker upp är ju att Alliansmissionen, precis som jag tror också alla andra samfundsanknutna församlingar står inför, att vi står inför ett behov av att den unga generationen ska vilja kliva in och bära den kyrka som är Herrens. Mm. Och det är en utmaning. Vi kör lite på i fädernas spår, tänker jag. Och, men vi behöver mer fokusera fädernas mål.
Mm-hmm.
Och då kanske vi behöver byta spår till viss del. Men hålla kvar fädernas mål i detta. Men frikyrkan kanske tuggar på liksom i fädernas hjulspår.
Om man skulle teckna de hjulspåren eller ge något liksom, lite förklaring av vad man menar då. Hur kan man liksom förkroppsliga det?
Jag ska ju predika, Måns. Jag var inne på detta faktiskt idag på morgonen. Då tänkte jag, jag vet inte om du är uppväxt med det, men jag är uppväxt med de här 4 bena om den första församlingen i Apostlagärningarna 2. Då pratar man om de 4 bena som liksom var församlingens grund. Du får nog hjälpa mig. Brödsbrytelsen, brödragemenskapen, alltså den inre gemenskapen. Nej, inbördeshjälpen står det.
Ja.
Brödsbrytelsen, brödragemenskapen, Bibeln, undervisningen och
bönen
naturligtvis. Det var en väldigt pedagogisk bild. Man hade 4 bena på en stol, såg jag framför mig när jag hörde det. Och det där har vi ju med oss, att det här är församlingens grund. Men jag tror att vi behöver utöka de där 4 bena idag. I den tid vi lever i, kanske jämfört med vad fäderna hade då. Så skulle vi behöva en soffa, vi behöver 2 ben till. Vi behöver en soffa, det räcker inte med en stol. Och då är det 2 ben till. Och då tänker jag att det är att bry sig och berätta. Alltså bry sig om människor och berätta om Jesus. Jag tror att vi behöver plussa på de benen för att få den soffa som vi behöver in. Och vi är väldigt svaga på att det där att berätta.
Ja, just det.
Personligt berätta om min tro på Jesus.
vittnesbördet, liksom, det missionella, evangelisation eller vad man nu ska kalla det.
Ja, eller vad man nu ska kalla det. Att vara bärare av goda nyheter. Ja. Att vi är det personligen, bärare av goda nyheter. Och ha ett språk för det.
Ja.
Vi hade en fortbildning i Svenska Alliansmissionen för pastorerna och ungdomsledarna. Som kom ur den här undersökningen som gjordes. Vad var det nu den hette? Kristen tro på glid.
Mm, mm.
Då kände vi att nej, men vi kan inte ta in en sån här undersökning som säger så mycket om oss som kyrka och församling och som samtid. Vi kan inte stoppa den i byrålådan bara. Mm. Utan vi behöver ta i detta tillsammans. Så vi skapade en fortbildning som vi kallade Fäste för en tro på glid.
Mm.
Och i den så skapades möjligheten, det var 40 pastorer plus 20 ungdomsledare som gick den i Svenska Alliansmissionen. Och då fick de intervjua sina församlingar som man kom ifrån. Då. Man intervjuade de äldre, man intervjuade familjeåldern och man intervjuade unga vuxna.
Mm.
Eller ungdomar då. Enkla frågor, samma fråga till alla grupperna. Och det som var genomgående där, som kom fram i alla intervjuerna, det var detta att alla grupperna längtade efter liksom en levande gudstjänst där man delade vardagstron, den personliga tron och egentligen vittnesbördet då. Men ingen ville hålla dem. Ingen ville göra vittnesbörd.
Man ville lyssna till dem.
Man ville lyssna på dem. Men man ville inte själv delge. Och man grävde lite i det där då, i frågorna så är det här att man, det är så svårt att prata om tro. Mm. Att få frågan varför tror du på Gud? Så får man tunghäfta liksom.
Mm.
Det är någon, åtminstone i Alliansmissionen, det är det enda vi har undersökt nu då.
Ja.
Men där är det i alla fall så att det är lätt att prata om det vi gör.
Mm.
Scouter, verksamhet. Ja, jag är i kyrkan och serverar kaffe idag. Men att ge ord på det som brinner där inne.
Mm.
Varför tror jag på Jesus? Varför ber jag? Det här som är ett vi har inte, jag tror vi har inte språk för det.
Nej.
Så det tror jag är någonting vi behöver erövra med de här två extra bena. Att bry oss om människor runt omkring oss. På riktigt bry oss.
Mm.
Att det är motivationen. Och att kunna berätta naturligt, enkelt, varför vi tror på Gud.
För de andra, de klassiska fyra benen handlar ju väldigt, det är ju väldigt den, på något sätt den interna gemenskapen eller vad man nu ska kalla det, även om det låter ju negativt på det sättet. Det finns ju något fint i det med.
Ja, och men, är nödvändigt.
Ja,
absolut, visst. Grunden.
Ja.
Men det är en stol för en person.
Ja, just det.
Och det var rätt då.
Ja. Ja.
Det var rätt, alltså det var rätt då, men jag tror vi lever i en ny tid. Där vi behöver utöka detta till en soffa och vi har blivit svaga på det som var det så naturligt för med det personliga vittnesbördet.
Ja.
Där har vi liksom på något sätt försvagats, eller det är inte lika självklart. Varför vet jag inte, men
hur kommer framtidens kyrka loss i det då?
Ja, det är väl att börja. Alltså, dels tror jag det att se det.
Mm.
Att vi ser detta tillsammans och sen att faktiskt bara börja. Ja. Börja sätta ord på varför tror jag.
Ja.
Alltså att, vi har sagt så här, men man får öva. Ja. Man får faktiskt pröva att sätta, om du får frågan varför tror du på Gud? Att du då är lite förberedd.
Ja, just det.
Vad skulle jag säga då? Och då kan man ju inte börja och rabbla trosbekännelsen och så här, det funkar inte.
Nej.
Men personligt, med egna ord, säga, men varför tror du på Gud?
Men tänker du att man till och med skulle kunna ha ungefär som många pastorer gör, att man liksom, man smakar på sin predikan lite hemma, alltså man talar ut den hemma liksom på det sättet. Är det en möjlighet också att faktiskt stava på i sin ensamhet eller för någon man känner, alltså att kan man uttrycka sig så här om tro? Är det ett
Ja, men absolut, precis. Alltså, och prata om det sinsemellan. Alltså, prata om det med vänner som tror.
Ja, ja.
Vi gjorde faktiskt detta i en del på en annan pastors träff vi hade. Att pastorerna fick en minut på sig att tänka. Att du inför någon annan ska beskriva varför tror du på Gud. Och det blev jättejobbigt.
Aha.
Alltså en del skruvade på sig.
Pastorer.
Ja. Skruvade på sig. Någon gick ut. Tyckte att men det här är ju som att göra liksom HLR på en plastdocka. Liksom. Det håller jag inte på med. Jag gör det på riktigt. Hon beskrev det så.
Ja.
Men, och sen var det ju ändå kända ansikten som hon skulle dela detta med. Men det blev ändå, det var inte så enkelt.
Nej. Och det är klart det kan finnas någon liten krystad känsla i det. Liksom,
eller hur?
Att, det kan jag förstå. Men också att det är ju inte alltid så... Det är inte så enkelt och givet.
Det är inte det. Och vi behöver ha exempel på hur någon naturligt uttrycker det. Med ett naturligt språk. Eller. Vi behöver få hjälp med språk för tron, tror jag.
Ja.
Och där har jag en liten egen spaning.
Ja.
Jag tror att vi i frikyrkan... Vi har så mycket god förkunnelse. Vi har väldigt många goda förkunnare. Vi lyssnar mycket på bra förkunnelse. Men det är för avancerat för att jag själv ska kunna dela med mig.
Mm.
Jag kan inte använda förkunnarens ord. Även om jag tycker att det var fantastiskt. Jag var så berörd. Liksom. Mm. Men så frågar man, men vad sa han, hon? Nej, men det vet jag inte riktigt. Men det var väldigt bra.
Ja.
Det var jättebra.
Ja.
Men... Så jag tror att vi har lite för bra predikningar för att det riktigt ska bli mitt eget språk.
Mm. Och jag tänker, är det inte det också att det är helt fullt möjligt att återge det och prata om det. Men du kan bara göra det med andra kristna som har den språkkoden.
Ja, precis.
För då behöver du inte förklara så mycket. Du kommer inte, liksom,
du behöver inte tänka till.
Nej, men du förstår vad vi har... Du förstår vad vi menar, liksom, eller vad som sades och sådär vidare. Men då om den då kommer med det språket, det som ofta liksom, och med de stororden kanske, och med sådär som predikas, så ska du naturligt. Ta det till grannen. Olika, då känner du, det här måste jag ju översätta på något
jag
sätt.
Jag är rättfärdiggjord.
Ja, precis. Ja. Okej. Ja. Nej, men det precis, och då blir man heller tyst.
Ja, man känner, för man inte riktigt själv vet, alltså jag har inte riktigt språket naturligt. Men alltså nu kan jag ju bara referera till min församling där jag finns då, men jag tror det är genomgående att när vi väl kommer till kyrkkaffet så är det, vi pratar inte så mycket tro med varandra. Det kanske andra gör så på andra ställen, men det blir lätt annat. Men när vi hade alfakurser och alfavännerna började gå i kyrkan, alltså komma på gudstjänst. Och så kommer de glada i hågen ut i kyrkan för att bara, yes, nu ska vi prata om det som de har pratat om där inne.
Som man brukar göra på alfa.
Ja, som man gör på alfa.
Ja.
Och de kommer ut och är så besvikna.
Mm.
Nej, men vi pratar ju inte om det. De pratar om andra grejer, men vi pratar inte om det vi hade pratat om.
Nej, ja, just det.
Alltså det blir jättekonstigt.
Ja.
Och det tänker jag, nej men, det känner vi igen.
Ja.
Är det inte lite så? Så vi tränar inte oss emellan heller.
Men hur kommer man åt det då? Är det ett tecken på att man som predikant väldigt tydligt gör anspråk på att ha tänkt klart? Så att det finns inte så mycket att lägga till? Eller?
Ja, kanske.
Ska man landa i några frågor och skicka med?
Ja, det är ja, det tänker jag. Att komma åt. Under pandemin så hade vi i Fiskebäckskyrkan hade vi liksom online-gudstjänst och sen gjorde vi kyrkkaffe på Zoom efter.
Mm.
Och det blev inte så många som kom. Det var mellan 5 till 12-15 personer som kom upp i Zoom-rutan där. Och då tänkte man, men hur ska vi ha kyrkkaffe nu? Ja. Liksom? Och då sa vi, kom på det. Nej, men alla delar någonting som har berört dem i gudstjänsten som vi har varit med på.
Mm.
En liten grej.
Mm.
Kan vara en sång, kan vara bara bibelord eller vad som helst, något som har berört dig. Och så gick vi rutorna runt och alla delade, och man fick passa om man ville. Men bara det lilla blev ju ett jättebra samtal. Mm. Alla som var med på de kyrkkafferna på Zoom var jätteglada.
Ja.
Så enkelt. Och då sa vi så här, det här ska vi fortsätta med. Det här är jättebra.
Och hur gick det?
Gjorde vi det? Nej. Nej.
Men det är klart, där har du också en pastoral ledning då. Hade ni det?
Det är någon som sätter igång det. Det behövde inte vara en pastor. Men någon sa, nu gör vi så här.
Ja, precis.
Och gav ramarna. Men jag tänker att vi behöver hitta naturliga vägar att träna.
Ja.
Och få ett språk.
Ja. Och så med, i och för sig då, med risken att, att man ändå bara hamnar i att vi lär oss att prata mer om vår tro med andra kristna.
Mm.
Men det är ju ett första steg i alla fall.
Första steg att komma dit, men sen också att kunna på ett enkelt sätt flika in det i de vardagliga samtalen.
Mm. Det är lite inkarnation, alltså i en ny tid, liksom, ett nytt språk som behövs.
Ja, exakt. Och jag tror att det är nödvändigt att vi kan berätta.
Mm.
Och att vi blir berörda av andra människor och bryr oss. Liksom. Ja. På riktigt bryr oss.
Ja. Det diakonala perspektivet helt enkelt. Och det,
ja. Ja, och jag tänker faktiskt det är rent personliga, att bry sig om vänner, bry sig om jobbarkompisar.
Mm.
Att lägga en hand när en jobbarkompis, när man vet och hör att den har det jobbigt. Att kunna säga, jag brukar be.
Mm.
Får jag be för det? Jag tar med dig i min aftonbön. Bara det lilla kan sätta igång så mycket. För det gör vi ju.
Ja.
Men vi säger inte det.
Nej. Har vi lika svårt för det, tror du? Alltså, är det enklare ändå att bry sig än att berätta?
Ja, det skulle jag. Jag tror att människor på uppriktigt bryr sig om med människor som man har omkring sig. Det tror jag. Men att också kombinera det då med att kanske faktiskt säga något vad källan också är i ens liv.
Ja. Eller berätta att man bryr sig. Man tänker att det får jag bara visa. Men man kan också kanske faktiskt uttala det.
Mm. Mm.
Ja, just det. Och sen berätta också att faktiskt få visa att det är inte bara allmän omsorg. Alltså det finns en anledning till den här omsorgen. Det kommer någonstans ifrån. Ja.
Mm. Och jag tror att vi har kanske varit lite skrämda för att om jag säger något om att jag tror, då kommer jag få stå till svars för hela tiden, se problemet på lunchen liksom, och kommer alla de här svåra frågorna. Men jag upplever idag att det finns inte mycket förkunskap hos sådana. Hos vissa kanske, men de flesta, när man säger att nej, men jag har en tro på Gud, blir väldigt nyfikna. Mm. Så är intressant, berätta mer liksom. Det är en annan attityd runt omkring oss, men vi i kyrkan går runt och tror att vi är anklaga, eller vad ska jag säga, att vi blir liksom påhoppade, eller att vi ska försvara oss och kunna vederlägga tron på något sätt. Nej. Det är inte på det planet nu, utan nu är det en genuin nyfikenhet många gånger.
Ja. Och så kanske då få släppa den där biten att om det nu skulle komma en fråga om teodicéproblemet, att också kunna säga, ja visst, ja, det är en jättesvår fråga, det vet inte jag heller.
Exakt, att vara äkta. Men att vara ärlig och äkta.
Ja. Att det där har jag också frågor kring. Mm. Däremot så tycker jag mig har funnit svar angående detta och så vidare.
Mm.
Jag hade även om det inte är så många som kommer med den där typen av att man blir ansatt, så kommer jag tänka på en kompis från som för många år sedan var med om att hon tyckte att hon alltid hamnade i det som försvarsläge kring sin tro när den kom på tal. Mm. Liksom på lunchen och sådär. Så hon vände på det där och gjorde det på det här sättet, att vi en måndag så där, så kom du, vad har ni gjort i helgen då? Så där, och så, ja, och alla pratade på lite, och hon nämnde lite vad de hade varit iväg på, och så var det kyrkan på söndag och så där. Så är det en som säger, och går du i kyrkan? Tror du på Gud? Då tittade hon tillbaka och sa hon, ja absolut, gör inte du det?
Underbart.
Alltså bara för att få, och då blev det plötsligt en annan, det måste du förklara för mig, hur du menar då med hela, för du har sett den vackra världen och hur kom den till då och så vidare. Och så blev det liksom, utan att hon sen då fortsatte att liksom sådär, liksom försöka sätta dit. Men också att, men du också troende fast på ett annat sätt. Då,
ja. Och så hon tog liksom tolkningsföreträdare.
Ja, ja, precis. Ja. Och en ganska skönt sätt då att ha liksom ett samtal där man då pratar om det. Där hon då inte ska stå till svars utan att man liksom nyfiket liksom berättar båda två.
Jättebra.
Vet, de gick upp i kyrkan och sa det som tips. Bara liksom, ja. Gör det, bara spegla tillbaka det.
Ja,
och så häng på det åt andra hållet. Liksom, när de får de börja berätta. Mm. Det var bra.
Nej, men bara detta, att dela ett sånt tips.
Ja. Mm.
Att vi börjar prata om detta. Att vi kan ju faktiskt vi har ju en skatt.
Ja.
Alltså vi tänker ju och upplever ju och är ju så tacksamma för tron. Men vi går med den här skatten och säger inget.
Nej. Och sen är det väl, ligger det där rotat hos många i att det är vissa som ska göra det bara. Eller? Den klassiska synen på vissa evangelister. Det är inte jag.
Och vi tar barnen till kyrkan. Mm-hmm. Så får liksom verksamheten där, scouterna och söndagsskolan, de får berätta.
Mm.
De får ge. Mm. Jag vet, under pandemin då så pratade jag med någon småbarnsförälder som kom alldeles förtvivlad när det inte blev några, det blev liksom ingen barnverksamhet. Vem ska ge dem tron nu?
Ja, just det.
Titta på honom så här, du. Mm. Och han blev liksom så paff.
Ja.
Ja. Alltså.
Han hade egentligen inget motstånd till, men det var inte hans första tanke heller.
Det var, nej, precis. Det var inte hans första tanke, utan han var mer förtvivlad att nu får de ju inte tron med sig.
Nej.
Ja.
Ja, det säger mycket. Alltså, det finns en risk alltid att det blir professionaliserat. Och...
Ja, och lite kanske risken i frikyrkan att vi har blivit det, eller tänker så.
Ja. Så blir vissa producenter och andra konsumenter. Och...
Ja.
Ja. Ja, hur långt är vi från den här drömmen då? Är det liksom något i rörelse tycker du då, kring det? Eller känns det liksom lite uppgivet?
Nej, jag tycker inte det är uppgivet. Men det finns en rörelse men också en vilsenhet i det. Eller det finns en tydlig krismedveten. Från det sammanhang jag finns i då, i Svenska Alliansmissionen. Så tycker jag att det finns en medvetenhet att vi måste hitta en väg i detta.
Mm.
Vi måste hjälpas åt att hitta ett sätt att vara kyrka som medbär detta.
Mm.
Det är ganska tydligt. Men huret är inte så där självklart. Men många försöker hitta vägar till unga vuxna till exempel. Hitta nya mötesplatser, nya ytor för unga vuxna att mötas till exempel.
Ja.
Så att jag tycker jag ser och tror en stor medvetenhet som gör mig oerhört glad och tacksam. Men vi har ju en lång resa. För vi har ju strukturer som också måste formas om. De där spåren.
Mm, just det. Målet är detsamma, men spåren måste ändras.
Ja, och alltså jag brukar säga, i mitt arbete då, alltså min uppgift är att möta pastorerna i Svenska Alliansmissionen till ett samtal per år. Så det är mycket det jag gör. Det är att jag åker runt och träffar pastorerna.
Mm.
Och då får man ju också en känsla av vad de finns i och står i. Sådär.
Mm.
Så där hör jag ju lite, alltså, särskilt bland våra unga pastorer. Vi har ungefär, sist vi samlade de som var under 35 så hade vi 17 under 35. Och vi är ungefär 100 pastorer i samfundet då som finns i församlingstjänst. Mm. Men de 17 är ju oerhört frustrerade över, alltså, hur ska vi vara församling? Det här går inte.
Mm.
Och då brukar jag säga till dem att ni måste vara med och skapa en församling som ni själva vill vara med i.
Mm. Mm.
På riktigt alltså.
Ja.
Som din familj, som dina vänner vill vara med i. Och du själv vill vara med i.
Mm.
Det tänker jag är lite att bryta de här spåren. Vilken församling vill vi se?
Ja.
Vilken församling vill jag på riktigt ge mig åt. Hur ser den ut? Och då tror jag vi måste, då säger de, vi behöver gå från att vara verksamhetsorienterad till att bli relationsorienterad. Ja. Det är ju en sån
typ. Är det det sammantagna?
Det är nog det sammantagna. Ja. Mm. Ja. Vi måste bli relationsorienterad. Vi är inte förening, vi är familj.
Ja.
Alltså det behövs till ett, kan man säga, paradigmskifte liksom i tänket kring strukturen.
Mm.
Sen måste de 4-6 ben vara med. Men strukturen för dem, hur vi gör det, det behöver rucka sig liksom. För vi lever andra liv.
Ja.
Vi lever helt andra liv än vad den kyrka som formades av väckelserörelsen gör idag. Mm. Och naturligt är ju egentligen självklart. Då borde ju strukturen också förändras. Men vi har inte gjort det.
Nej.
Vi har ungefär samma strukturer. Jag har skruvat lite här och där. Men
många som, om de skulle, folk som levde, som dog på 90-talet, om de kom tillbaka nu, så skulle de känna igen sig i ganska stor utsträckning.
Skulle tro det. Ja. Jag känner igen mig ganska väl, om man säger.
Folk. Men du har ju varit med hela vägen i alla fall.
Ja. Ja. Ja, men från den kyrka jag är, eller ja. Missionshuset.
Det är inte så enkelt att peka på stora skillnader från när du växte upp till nu egentligen.
Inte jättestort alltså.
Nej. Det är några sånger då.
Ja, så. Det är lite stuket som är lite förändrat.
Ja. Men du, vad säger de? Det är ju intressant också då. Det finns den här ganska sammantagna bilden av från de under 35. Men de över 35, är de jättenöjda och ser inget behov av förändring?
Nej, det vore ju helt fel att säga. Nej, absolut inte. Det finns samma frustration där.
Ja.
Absolut. Det är...
De kan se det från andra synvinkel. Från de yngre synvinkel då kanske?
Ja, och ser ju behovet. Absolut. Det är jättetydligt tycker jag. Att det hörs. Och samtidigt säger någon pastor så här. Att när jag lyssnar på, efter de här intervjuerna med unga vuxna. När jag lyssnar på mina unga vuxna. Och det de beskriver att de liksom längtar efter. Så kan jag känna att det är. En sån pastor är inte jag.
Mm.
Alltså man är skolad för det som har varit.
För spåren.
Ja, för man är skolad för spåren och helt liksom i det. Men hur ska jag vara pastor herde nu om paradigmskiftet kommer?
Ja, ja.
Hur leder jag det?
Ja.
Hur är jag då? Alltså. Mm. Så det, jag tror att det är ändå ganska omtumlande, men jag tror att vi måste vara där i detta lite som...
Det är klart att för dem uppstår det ligger ganska nära till hans ett dåligt självförtroende i det. Liksom alltså man har en trygghet i någonting som i liksom fädernas hjulspårmässigt, som man också inser... Alltså, det är inget fel på det, men det är inte lika kommunikativt om vi ska framåt, om vi ska... bredare och djupare in i det här samhället. Liksom, i det. Men så inser man att hur ska jag ta mig an nya? Och så man kanske, hur många år har jag kvar i mitt yrkesliv överhuvudtaget? Ska jag nu plötsligt liksom bli en annan? Mm. Eller börja tänka på annorlunda sätt? I alla fall. Det är ju lättare sagt än gjort.
Nej, det är så många parametrar i detta. Men jag tror på detta att börja lyssna på de unga... vad de ser, vad de längtar efter för strukturer, för församling.
Mm. Men hur går man dit då? Till att bli det mer relationellt styrt? Börjar man avveckla verksamhet då?
Nej, men jag tänker att vi behöver ju strukturer.
Mm.
Alltså vi behöver ju de som är funktionella. Alltså vår barn- och ungdomsverksamhet är ju svinbra.
Mm.
Det är ju jättebra. Och de som fungerar i det ledarskapet. Och jag tror att det är sen när vi ska liksom bli församling. När vi ska bli liksom gemenskap utöver barn- och ungdomsverksamheten. Hur ska den se ut?
Mm.
Är det bara söndag förmiddag då?
Mm.
Vi har ju, jag vet inte, men jag kan ju säga att vi har skalat av mycket utav det som är, alltså veckosamlingar, det funkar liksom inte.
Nej, det är svårt att samla folk.
Det går inte. Alltså, försöker Fiskebergskyrkan ha en lördagkväll, det är inte enkelt, då får det vara bra grejer liksom. Ja. Men söndag förmiddag, då kommer man.
Ja.
Då firar man gudstjänst. Men hur ska det se ut? Att vi också får en vardag som funkar med församlingsgemenskap.
Mm. Men vad skulle det vara? Är det liksom, blir det att tänka till på både gudstjänsten och det runt det? Så att det faktiskt är någonting som går att liksom faktiskt gestalta även i vardagen då. När man inte är tillsammans med sin kyrkfamilj, utan när du är i ditt lunchrum eller när du är i grannskapet eller så vidare i det. Men då handlar det om de här bitarna, både med liksom bemötande, vad sa du nu då? Bry sig, alltså det är bemötandet gentemot andra och så berättandet.
Mm.
Då kanske det vi måste börja öva på då, eller ja. Och att faktiskt tillämpa i kyrkan.
Ja, och att jag tycker mig höra bland unga att man vill ha sånt som man längtar efter sånt som jag kan undervisning eller predikan om, sånt som jag kan använda i veckan.
Ja, just det.
Alltså sånt som jag har glädje av i veckan. Det längtar man efter på riktigt.
För sin egen del då, eller för att ge vidare? Eller både?
Ja, både och tror jag. Ja. Alltså för det hänger väl ihop liksom. Man behöver både och.
Mm.
För det är inte det att man inte vill leva ett kristet liv, men man saknar redskapen kanske lite mer.
Ja.
Man saknar folk att ta rygg på i det.
Mm.
Så det är väl en jätteutmaning, men jag tycker inte att det är kört eller hopplöst eller.
Nej. Du har tillförsikt.
Jag har väldigt tillförsikt. Och jag tror Allians har ju många små församlingar.
Mm.
Och eftersom jag tror att mycket för unga människor handlar om att få engagera sig.
Mm.
Få hitta plats och utrymme. Då tänker jag att den lilla församlingen är super på det. Mm. Att släppa fram. Att man är så få så alla behövs.
Mm. Mm.
Men att då i kombo med att alla behövs och vi är inte så många. Och då har man kanske lite kortare vägar till att skapa en församling som är en församling som jag vill vara med i.
Mm.
Så jag tänker att den lilla församlingen är oerhört hoppfull arena i det här paradigmskiftet. Just för sin mer smidighet och att alla behövs.
Ja, just det. Både det och så att den är lättrörligare på ett sätt då, kanske.
Mm.
Ja.
Ja, men den kanske är lite mer lättare att transformera i det här.
Ja.
Än mer kolosser som rullar på liksom.
Ja, just det. Så det är bara, så du har fullt med tillförsikt, men det är kört för de stora framgångarna.
Nej, verkligen. Nej. Inte. Verkligen inte.
Men det är en annan typ av utmaning och kan vara.
Ja, det är en lite annan utmaning där.
Mm. Vad är liksom, hur ser din dröm ut då? Vart är vi liksom om 10 år? Vad skulle du önska att du, när du klev in då och faktiskt kunde känna att, ja men du känner igen målet som det här är liksom, men de här spåren känns lite nya faktiskt. Hur går det ens se? Går det överblicka liksom vad man drömmer om, detta liksom nya, detta annorlunda?
Jag kan inte säga att jag ser former för det eller ser den här strukturen för det. Det gör jag inte. Men jag skulle ju önska att tron som är på riktigt delades.
Mm.
Att vi delade livet med äkta och ärligt, både inför oss själva, för varandra och inför Gud.
Ja.
Att vi hade att det där äkta livet fick utrymme. Och att det fick vara en miljö som står för korset med sin förlåtande, barmhärtig kärlek. Ja. kors, ja, väldigt svårt att säga kors på småländska, korsmärkt kärlek liksom fick vara det som lyser fram. Och den här hoppfulla att vi tror på en Gud som har sista ordet.
Ja.
Vi tror på en Gud som har all makt i himmelen och på jorden mitt i detta, i denna jämmerdal.
Ja.
Och att vi är modiga. Lite mer modiga. Att vi vågar släppa sargen lite.
Mm.
Tillsammans. Det är en sån dröm. Att det fick smaka det när man klev innanför kyrkdörrarna.
Det är en bra dröm. Jag tänker på, som jag ofta hamnar i med Emmausvandrarna och deras, hur otroligt ärliga de var kring vad det var de kände och upplevde.
Ja, precis.
När de inte förstod att det var Jesus som hade kommit till dem.
De sa rätt ut.
Ja. All bedrövelse och allt liksom, all att, var ju som att livet var slut och över och det var liksom, allting var bara jämmer och elände liksom i det. Mm. Och det är bara frågan hur de, om de hade förstått att det var Jesus som var med dem, hur hade de sagt, då har det varit betydligt mer sminkat kanske.
Ja, alltså, åh, är det du som kommer här?
Det var väl det vi trodde, att du snart skulle dyka upp.
Kanske.
Ja.
Kanske det har varit lite mer.
Vi ska inte lägga det på dem, men man vet i sin egen att det liksom är lätt att hamna där kanske, att man liksom sminkar upp sig och spelar lite och liksom, vad som förväntas liksom i det. Istället för att faktiskt kunna brutalt ärligt, om man nu hamnar där de hamnade, faktiskt kunna säga att jag vet inte var Jesus tog vägen i mitt liv. Jag fattar inte vad som händer. Och så vidare. Och att det faktiskt inte är en prestigeförlust, utan att det är en vinst. Liksom. För det är så du känner. Ja, men det är inte så man borde känna. Nej, kanske inte. Men det är så du känner. Då måste du säga det. Du kan inte säga något annat.
Och man måste börja där.
Ja.
Man måste börja med sin brutala ärlighet. Alltså läs Saltaren, det är ju så brutalt ärligt.
Ja.
Det finns ju inte en känsla eller en upplevelse eller erfarenhet som jag tänker inte finns beskriven i Saltaren.
Nej.
De säger allt rätt ut.
Ja. Och det är de mest trosfyllda liksom, klang och jubel mässiga och ända ner till liksom, du vet, att bädda för sig i dödsriket. Liksom. Det är hela spännvidden.
Och de säger det till Gud.
Ja, precis.
De säger det inför Gud, till Gud. Och alltså, det skulle vara en föredöme för oss på något sätt som församling. Att,
ja.
Han tål allt.
Ja.
Han vet allt. Och är förmögen att känna med oss.
Ja. Så en mer öppen och ärlig kyrka som bryr sig om varann och sig själva, men också sin omgivning och också vågar berätta. Och då kan väl den här ärligheten finnas med där också. En ärlighet kring tron, men också kanske kring tvivlen och grubblerierna. Så kanske vi kommer komma någon vart, eller?
Ja, men jag tror egentligen är det enkelt och ändå är det så svårt.
Ja, precis. Vi håller fast vid målet och så får vi se om vi kan hitta lite nya spår. Tack Anna för att du tog dig tid att vara med och tänka och drömma om framtidens kyrka. Lycka till och välsignelse i ditt arbete.
Tack!